det här är hemskt att säga, men jag skulle hoppas att alla skulle få en dag leva som djupt deprimerad.
Under hösten 2006 drabbades Ted Johansson av en panikattack som efterföljdes av panikstörning och en depression som pågått i över 15 år. Depressionen har varit lättare och svårare, och när vi träffas har Ted just kommit ut ur en mycket djup svacka. Ted har accepterat att studierna blev på hälft, och samma gäller bandy- och fotbollskarriären. Han har alltid tränat mycket, men ett krånglande knä och upprepade knäoperationer har gjort tränande svårt, både professionellt och i hobbyform. Vikten har pendlat mellan 55 och 90 kilo, och den högsta vikten nåddes som en biverkning av depressionsmediciner som passar mindre bra. När vi träffas är Ted igen i gott skick och vikten är stabil. Ted vill berätta om sina erfarenheter för att trösta andra som varit med om samma slags upplevelser eller kanske just nu går igenom liknande situationer.
Du har just varit på en sån här fotografering, lite avklädd och sådär. Så då frågar jag att vad är det första du tänker idag när du ser dig i en helkroppsspegel?
Jag tycker att jag är relativt nöjd med tanke på hur jag har någon gång sett ut. Inte ännu direkt någon muskelknutte eller så här, att jag har nog lite fett som man skulle kunna ta bort från synnerhet från magen. Men annars är jag nog riktigt nöjd, och jag är synnerhet väldigt nöjd med att jag har massor med tatueringar. De stort trivs jag i, och det är kanske inte så bra att ångra det heller. En som jag nu har tagit ganska nyligen, så pappa, han har varit en riktigt elitidrottare i sina dagar. Han spelar fotboll och bandy, fotboll på division 1 nivå och bandy i landslag i många år, från 70 till 80-talet. Och när han spelar för det mesta förstås i Akillesen från Borgå, men han spelar tre säsonger i IFK också. Men när han kom tillbaka till Akilles 81 för att ta Akilles första FM-guld, så hade han nummer 20, och nummer 20 efter hade han ända tills hans karriär tog slut. Och jag tog en grönvit nummer 20 på smalbenen, så den är ganska kär för mig.
Om vi nu pratar lite om kroppen, så jag vet ju att din vikt har pendlat en hel del.
Jo, absolut.
Under åren, kan du berätta om det?
Ja, det här, alltså hela min barndom, jag har alltid varit ganska så här, inte kan man säga liten, men liksom bland de kortaste i klassen alltid, och nu var det något tjock aldrig i alla fall. Men jag började ju jättetidigt att träna, och jag tränade väldigt hårt ända till, ska vi säga, 20, tills jag var 20-åring. Och då anser jag mig vara i min livstoppform. Och då, vad heter det, jag är 1,77 lång och vägde 67 kilo då. Det var matchvikten då, och då var jag liksom i skick med sixpack på magen och så här. Men det här, sen i och med armén, jag hade inte efter en lång armédag ork och lust att åka från Ekenäs till Borgå för att träna i ett par timmar och sen åka tillbaka igen typ varje dag i veckan. Så där, i och med det, så får lite inspirationen till spelande. Och det stör mig kanske lite, för jag kan säga att jag var nog bra som junior i alla fall. Men det här, det har man lite efterskott att jag inte liksom fortsatte träna, för pappa min säger alltid att jag skulle ha blivit mycket bättre att spela än han om jag skulle ha fortsatt. Jag vet inte om det stämmer, men möjligtvis. Och det här, men i och med armén så blev det mindre tränande, för man var ganska slut efter de där armédagarna. Det var inte så, jag njöt inte alls av den tiden. Jag fick några bra nya vänner fick jag, som jag ännu har kontakt med. Och det här, efter armén sen så började jag studera i Helsingfors 98 på Hanken. Så jag var nog någon gång lite så här ut och länka och så här, men liksom inte alls på samma vis där tränande. Att det var väldigt sporadiskt. Och det här, min vikt började faktiskt gå neråt. Och det var ju säkert för att mycket muskelmassa försvann. Och sen så, då bodde jag faktiskt med en före detta flickvän. Vi lagade nog mat och vi åt bra, men ändå så liksom så gick nog vikten sakta ner och sakta och sakta. Men inte så drastiskt. Att jag var nog långt över, jag var nog över 60, eller kanske en 63 från då 68. Sen fick jag nog av hanken och flyttade till Åbo för att studera historia. För det var, hanken var ingenting för mig och jag tyckte inte om själva ämneekonomi och inte kanske den här medföljande klasskompisarna. Nej. Och historia är något som jag ännu är väldigt intresserad av och har alltid varit. Och jag, så jag började studera i Åbo år 2000 på hösten då, historia. Men då började det nog gå så att vikten började sakta men säkert gå neråt. Och det beror nog lite på just att man hade separerat från flickvännen och man hade inte sån här tydliga mattider, vanor. Och det blev lite mer sån här junk food kanske och sån här mikromat och tränande. Jag var inte alls riktigt motiverad att träna. Jag hade vissa, något år hade jag nog, eller jag spelade nog liksom i OA, hade en sån här årlig fotbollsliga och jag spelade två år i två olika lag och faktiskt vi vann båda gångerna. Att jag var nog så pass gott chicken att jag hölls med de där. För det var faktiskt bra fotbollsspelare. Att det var riktigt roligt, men liksom något extra tränande gjorde jag inte förrän jag flyttade tillsammans med en campis, en god vän till mig, Mattias, hej. Det här, och han hade faktiskt en sån här bänkpress. Så då började jag lite, så att säga, punta. Och det blev nu främst just bänkpress och sånt här typiskt lite kyky och sånt här. Men det var inte, jag var inte så inför det. Jag har aldrig riktigt tyckt om att träna med tyngder. Det har inte riktigt varit min grej. Jag tycker bättre om att träna med egen kroppsvikt liksom som motstånd. Men då började nog, då hölldes vikten ganska samma där. Men jag var nog ner vid 60 då redan. Och sen vad heter det? Alltså sakta men säkert, så det blev några flyttar sen och jag bodde ensam i några år. Och under den tiden så tog jag ganska dåligt hand om mig. Det blev kanske lite mycket festande vid något skede. Så blev det ätit dåligt. Och jag köpte inte riktigt om mig själv. Och vips så visade vågen 55 kilo. Och det var inte roligt. Jag började märka förstås att alla kläder kändes helt för stora och så här. Men det var ganska jobbigt för det fanns med mig där hela tiden att vitsi och jag ser smal ut jämfört med mina kompisar och så här. Att jag nu när någon har sittit tillbaka på några gamla foton från den tiden som man ser ut som ett benrangel. Men ändå hade jag nog orkat vara aktiv och social med vänner och så här. Men det blev nog lite pinsamt något skede. Man kände sig inte direkt attraktiv.
Det här är alltså inte någon form av anorexi, utan det bara blev så?
Det bara blev så. Och som sagt, min naturliga byggnad. Jag är en liksom lätt person, naturligt.
Ja, ja.
Det finns någon som är så, liksom, som Eric Cartman, han är thick-boned. Men jag är liksom då tydligen tvärt emot.
Då var du nere ända till 55. Och det var den här tiden du också fick dina första panikattacker.
Jo. Min första panikattack kommer jag ju aldrig att glömma. Det var något hemskt. Jag kan berätta lite bakgrund till det. Jag var heter det under studietiden i Åbo. Så brukar jag göra sådana här en veckors pass på Viking Line-båtarna. Så jobba en vecka där och bo där en vecka och så. Man fick ganska relativt bra lön för det jobbet man gjorde. Och det här, och så fanns det först en slabb ändå. Så det hade sina sidor. Men det här, jag hade som van att jag brukar ta mitt pick och pack och så gick jag ner till hamnen för att stiga ombord och gå dit till personalhytterna. och det här. Men nu så när jag kom till terminalen så började jag känna mig lite så här lite så här konstig känsla att jag mår nog inte riktigt bra nu. Och så kom faktiskt en jobbkompis en dag lite äldre och frågade hur mår du riktigt, Ted? Att du som alltid är så energisk och vet du, full, liksom jag skötte mitt jobb väldigt väl. Jag har alltid varit noggrann med det. Och det här så sa jag bara att jag vet inte att det liksom tvinnar lite i huvudet nu, att, men det får nog om säkert. När jag så slapp vi då ombord och jag kom ner dit till sjätte våningen där som min avdelnings personalhytta var. Och det här, och mitt i allt så där var en soffa i vårt sånt här umgängesrum. Och där måste jag sitta först för det tvinnade så mycket i huvudet, jag höll sig inte på benen. Och sen till slut så började jag ligga och alla började undra att vad är det? Så jag vet inte, jag har någon hjärtattack eller huvudsprängsel. Det känns att jag dör, att hjälp. Och till tur var mina arbetskompisar, de var väldigt omtänksamma på samma. Och de ringde direkt efter ambulansen för de har ju aldrig sett mig i sånt tillstånd. För jag var alltid den där glada och aktiva Teddit på jobbet. Det var ju lite nolligt nu när ambulanskillarna kom in och bar ut mig på bår och förde mig till sjukhus. Och jag visste inte vad hände med mig. Alltså jag hade känslan att jag dör. Jag fick inte mina tankar liksom att stanna överhuvudtaget. Allt tvinna. Hjärta dunka så att det skulle komma ut genom revbenen. Och det här, det lugnade lite ner sig sen när jag hade varit någon timme där på avdelningen i sjukhuset och de gav lite mat åt mig, men inte mådde jag bra ännu. Men det hade lugnat ner sig, så att säga. Jag var där på sjukhuset över natten och sen så ville de få mig hem då och jag får hem och jag var väldigt orolig när jag kom hem och undrade vad är det här riktigt som, vad hände med mig just? Jag fick en väldigt ångest över det och att vad hände? Jag hade ju aldrig hört ens tala som panikattacker för det. Och det här, och det blev så illa att jag vågade inte gå riktigt ut mera. För jag var så rädd att det hände på nytt. Och jag hade en känsla när jag hade jättekort väg till min närbutik och att jag typ sprang dit och snabbt tog något med mig och snabbt hem. För jag var livrädd att det skulle hända igen mitt på gatan så att alla ser det och ambulansen kommer och sånt här till att jag dör. Så det var väldigt jobbigt och faktiskt så kom mina föräldrar sen då dit och hjälpa mig lite och vi åkte omkring till diverse läkare och ingen kunde ställa någon slags diagnos. Det innebar att jag blev så dålig och så ångestfylld och säkert depressiv då i och med den här ovetskapen att vad har jag för fel? När jag inte fick någon liksom diagnos där i Åbo, för jag tror att jag var till 4 eller 5 olika läkare.
Men vänta, fråga. Alltså, de visste inte att det var en panikattack?
Nej, ingen kunde säga att det var en panikattack. Jag vet inte, beskrev det då fel eller hur, men ingen kunde säga det. De flesta frågade att har du ätit? De sa ju att jag var ganska smal. Har du ätit något det dagen? Och så här. Men ingen tog det liksom till tals. Och nu i efterhand så jag är ju jättesur på okunskapen inom läkarkåren. Och det här var ju en allmän läkare. Men i alla fall, vissa var liksom på privata sidan nu. Men ändå så tycker jag att man nog år 2006 borde ha vetat ganska mycket om panikattacker. De frågade inte alls något. Jag försökte förklara att det känns liksom, det tvinnar bara i huvudet. Och det känns som jag skulle dö liksom. Att nu, du har nog lågt blodsocker eller något, eller lågt blodtryck och allt var fine.
Och det här är 2006?
Ja. Men det var så svårt för mig att jag flyttade hem till Borgå och avbröt studien. Och det ångrar jag inte. För Jag ångrade i och för sig att jag aldrig fick någon examen, men jag skulle inte kunna fortsätta leva på det viset.
Nej, det fanns inga alternativ.
Nej.
Och när fick du för första gången veta att det här var en panikattack?
Det tog nog sin tid i Borgå också. Att jag gick först till sån här riktigt allmänna hälsovårdscentraler, till allmänläkare, och inte vill där nu riktigt någon förstå vad jag liksom felade. Så att allt så okej ut på mig fysiskt och alla värden var bra. Och sen vad heter det? Äntligen så tog jag en tid till en psykiater på privatsidan och fick en tid dit igen ganska snabbt, för det var ganska akut ändå. Jag mådde så hurja dåligt och hon kunde ju genast konstatera att du har haft en panikattack. Och det var så här ett boost när hon berättade ut att det är inte något att vara rädd för. För jag var rädd att jag skulle dö.
Ja.
Helt enkelt, jag var dödsrädd. Så illa var det. Jag måste ge kudos till henne, för hon har varit min bästa läkare inom den här med min panikstörning. Och i och med panikstörningen kom den här depressionen också.
Vilket år var det här som du fick det här namnet på? Vad du hade varit med om?
Det var i slutet av 2000, det var hösten 2006 där jag fick den där attacken. Och det jag skulle säga, det var i slutet av 2007 som jag fick den där diagnosen. Och då fick jag ju för det första så berättade hon om den där sjukdomen åt mig. Och det är ändå lätt att när hon sa att det är inte något farligt, att det är vanligt och sånt här. Att man kan lära sig hantera det. Och hon skrev ut faktiskt nog medicin åt mig. Både mot depression och sån här ångestdämpande medicin samt sån här vid behov medicin, liksom en benzodiazepin. Alltså lugnande piller som man tar då när typ du har en panikattack för att få dig att lugna ner dig.
Kan man förhindra det genom att ta medicin innan?
Men det är ju lite svårt att veta när man får den där panikattacken. Det är ju det. Och den där medicinen verkar kanske inte så där bums, utan det kan ta en 20 minuter innan den börja påverka.
Ja.
Eller inverka.
Okej, så det är inte helt optimalt?
Nej, och det är just det att jag har aldrig riktigt hittat någon röd tråd i. Och alltså det här måste jag säga, det är skillnad på att har du en panikattack eller får du lite hela tiden, då är det en panikstörning. Och jag fick den diagnosen panikstörning, för det hände jätteofta då att jag fick sån den här anfall så att säga. Och det var just då innan jag då kom till den här psykiatern som jag verkligen vill berömma. Jag is inte nämna namn, men har varit den största hjälpen. Och det här var då ändå år 2008 och nu är det år 2021.
Och du kommer ännu ihåg henne?
Jag kommer ännu ihåg henne och hon har varit den bästa hjälpen jag har fått någonsin. En panikattack var ganska olika för olika människor. Och mig är det så att det börjar tvinna i huvudet. Jag får inte liksom fast i mina tankar. Utan det blir sån här, jag får sån här rädsla över att jag dör. Jag blir tokig. Jag får inte någon fokus på någonting. Jag kan inte fokusera på något. Och det var, i värsta fall kan det vara liksom typ då en timme det där underliga tillståndet. Men med hjälp av de här lugnande medicinerna som jag blev då utskriven, så fick man då ju förkorta de där attackerna. Och det har varit tider som jag har haft mera oftare liksom panikattacker flera gånger i veckan. Eller så har det varit så att det har varit månader som jag bara kanske haft en gång.
Men har du hela tiden den där rädslan att det kan komma när som helst?
Jo, det är ju det som är det värsta. Den där rädslan över att det ska komma. Och det har hållit på ända sedan jag hade min första panikattack. Jag har ännu den rädslan av att det ska komma. Och det är oftast vid sådana tillfällen som just där det finns mycket människor. För jag är rädd att nolla ut mig. Men det förklarar den här min goda vän psykiatern att ingen ser på dig att du kan möjligtvis ha på kommande en panikattack. Och vad tror du att människor tänker om du skulle ha en panikattack och sätta dig ner på golvet? Så börjar man fundera på att förhoppningsvis skulle den komma att hjälpa en och så här. Att för de flesta människor är nog ganska så här hjälpsamma av sig. Så försöker man då intala sig att kanske det inte heller är så farligt att fara på en sån här till en stor butik med mycket människor eller till någon konsert eller så här. Men nu finns det sådana tillfällen som jag förejar far till exempel till en butik, tar en lugnande tablett före det. Och det har nu hållit på ända sedan då jag fick min diagnos. Och då fick jag diagnosen också medelsvår depression.
Om man kan säga, eller så som du berättade så verkar det som att just den här fel, att du inte fick din riktiga diagnos utlöste den här depressionen.
No, det kan bra hända. Skulle jag snabbare fått veta vad det var som hände, skulle jag direkt den natten jag tillbringade på sjukhuset efter min första attack, att då någon läkare skulle ha sagt, hör du kompis, att du hade en panikattack, att det inte något att vara rädd över. Att glöm det och fortsätt med livet. Så kanske inte, då tror jag inte att depressionen skulle ha kommit. Men den här ovetskapen om att vad är det som händer med mig? Att ska jag bli tokig? Blir jag helt ett dobber som man säger på det? Och så det kröp med en sån här dödskänsla innan. För det var så hemskt, hemskt, hemskt.
Hur känner du dig efter en panikattack?
Alltså man blir jätteslut av det. Och du blir jättetrött och du orkar inte riktigt göra något. Eller jag orkar inte riktigt göra något. Det tar jättemycket energi av en. För det är så intensivt. Väldigt intensivt. Fast det varar kanske bara 20 minuter. Men det, hela kroppen blir på något vis så in i det där tillståndet att det suger ur all energi ur det. Att man är nog ganska så där förlamad efter det.
När du gör då saker som du vet att det här kan eventuellt utlösa panikångest, så hur förbereder du dig för en sån situation?
Nu det här, jag har för det mesta, eller jag har nu så gott som alltid en lugnande tablett i fickan. Någon gång så före jag går till en sån här plats som jag är rädd för att jag ska få en panikattack till, så tar jag den där tabletten före jag går dit. Men sen har jag sån här små knep som jag fick av min vän psykiatern som lärde mig lära mig om min sjukdom. Så hon gav ett sånt här exempel bland andra. Till exempel att före jag far till butiken så sätter du x antal liksom slantar i fickan. Och sen när du liksom, om det börjar kännas så där lite ostadigt och du är rädd att nu börjar det hända något i kroppen, så sätter du handen i fickan och försöker börja räkna att hur många slantar där är och vad är det? Är det en 20 centare eller är det en 2 euro? Så försöker du liksom, för att få tankarna bort från det att du tänker på att nej, nu kommer det. Nu kommer den där paniken. Och det är ett sätt att få, det har till och med, jag har använt mig av det trickset och det har fungerat. Du får liksom tankarna bort från det där eländiga och du gör något helt så dumt som att räkna slantar i fickan. Det kan hjälpa.
Jag är till exempel jättenervös för att uppträda och göra radiosändningar och allt möjligt. Jag skulle kunna före när jag är nervös också. Att det behöver inte vara panikångest, utan det kan vara för någon att bara avleda tankarna.
Absolut.
Att komma bort
från det. Du fokuserar på helt något annat.
Det där
är riktigt något, fast det är riktigt helt meningslöst.
Jag tror att det där är ett superanvändbart trick. Mm. Kan du säga att när du ungefär haft din senaste panikattack?
Den hade jag nog här nu. Jag hade här nu faktiskt en jättedålig tid här. Ska vi säga från november till mitten av februari. Jag har aldrig mått så dåligt tidigare. Jag hade en verklig djup depression då. Och då hade jag nog också mera panikattacker. Det senaste jag har haft så var någon gång, jag kan nu inte säga exakt datum, men någon gång i mitten av februari.
Ja.
Men den var faktiskt, till tur så var det inte så våldsam. Och jag har ju lärt mig leva med det. Och jag vet att jag dör inte, men det ändå är det ju jätteäckligt. Och jag har ju mina lugnande piller som jag kan ta mig till just vid de tillfällena. Och det hjälper nog. Jag har liksom lärt mig, på något vis har det blivit en del av mig att leva med panikattacker.
Men hindrar det dig från att göra vissa saker fortfarande?
Fortfarande, ja. Vissa saker har jag väldigt svårt för att göra. Att jag klarar nog av nu för tiden. Liksom. Tyvärr är det så att det är inte någon musikgigs och sånt här på gång. Men jag skulle riktigt bra kunna gå på någon konsert nu. Eller jag har varit på konserter och så här, då när det ännu var möjligt. Med mycket människor och så här.
Utan att ha fått...
Utan att ha haft någon panik eller något. Men jag har ju för säkerhets skull har jag alltid haft i fickan av den där medicinen.
Nu ska jag fråga en riktigt hemsk fråga. Vi pratar liksom om de här panikattackerna, ångesten, depressionen, så det går ganska mycket då hand i hand. Vilket är värre? Vad äter dig mera?
Men nu för tillfället är det nog depressionen. Att den där panikattackerna är inte lika kommer inte lika ofta mera som då tidigare. Och sen som sagt, så då, jag har på något vis lärt mig hantera bättre den situationen. Och jag vet att jag inte är i livsfara och jag vet att det går om och så här. Men depressionen är ju så att du är hela dygnet du är deprimerad. Den panikattacken tar bara en halvtimme. Och jag har ju haft depression då sen typ 2006 och ännu har det.
Hur är det när det är som djupast?
Alltså, nu när jag var som... Nu här, den här hösten, vintern. Det var riktigt hemskt. Jag hade väldiga sömnproblem. Jag kunde liksom inte sova på typ 72 timmar. Vaken bara. Hur jag hade sömnmediciner och allting, ingenting hjälpte. Då när jag någon gång fick sen sömn, så sov jag 2 timmar kanske. Och så fick jag inte sömn på nytt. Och så var det igen samma ruljans. Så var det igen vaken kanske 2 dygn. Så sov du 3 timmar kanske som mest. Någon gång 1 timme som bäst. Och bara det där med sömnen gör ju en att du inte orkar göra något. Och då blir ju den depressionen bara djupare och djupare. När du bara blir hem och ligger i soffan. För du orkar inte göra något. Och man mår så illa. Och faktiskt nu, det här var alltså riktigt, jag är själv lite chockad att den kom så här nu. För jag har aldrig, så här illa hade jag aldrig varit tidigare. Det var nog en riktigt djup svår depressionsperiod. Att det här, att den kom nu för jag, vad heter det, har mått så där. Min depression går i vågor, men nu den här vågen var nog så ytterst låg att jag... I värsta fall så hade jag så gott som dagligen suicidala tankar. Men sen jag är så pass, hur ska jag förklara det? Jag tänker inte, det skulle vara lätt för mig att bara försvinna. Men jag tänker på de andra som skulle lida av det. Det är det som har stoppat mig från.
Vad är det som gör att du skulle, hur ska jag säga, vad är det som är värst när du är som mest deprimerad?
Det är det att man orkar inte med någonting. Och man har inte lust med någonting. Det upplever jag. Och det är jättesvårt att förklara sen för några vänner varför man inte kommer när det är på kaffe eller något så här. Och det är nu, tycker jag, så här efter 15 års erfarenhet av det här. Depression och egen forskning och vissa läkares goda råd så anser jag mig själv veta ganska mycket om den här sjukdomen och det är nog väldigt svårt att förklara för någon som aldrig har haft depression vad det innebär och hur du känner dig. Du känner dig liksom helt värdelös och man ser allt bara så här som en skugga liksom som... Du ser inte något ljus i tunneln. Du ser inte något roligt i något som du annars vanligtvis brukar njuta av. För mig så jag blir ganska så där när man kan kalla det lat, men jag får inte något gjort helt enkelt. Och jag blir väldigt så här inåtvänd och introvert så där. För det mesta när jag mår så där så jag vill vara ensam. Jag kan få hjälp av att någon gång prata med någon kompis eller någon förälder eller någon syrran eller vem som helst. Men eller faktiskt min ex-flickvän är en sån som jag kanske tar med till först att prata med. För vi kommer väldigt bra överens. Hon känner mig och har levt med alla åren med det här, min sjukdom. Så jag blir liksom sådär, jag så sagt liksom blir i en knut på något vis och står där är jag i skuggan liksom. Och så känns
det. Vilken bra beskrivning. Man är en knut och man är i skuggan. Mm. Eller som en bara sten. Som
no, man är som en skugga,
ja,
av sig själv kanske.
Vad skulle du vilja att de som inte har upplevt det här skulle veta?
De skulle veta att det är egentligen en väldigt vanlig sjukdom. Och det finns olika svårighetsgrader av depression. Sant att man ska inte tro att någon som har depression att han har fel i huvudet eller något så här. Att han kan inte tänka ordentligt eller så här. Utan alltså det är väldigt svårt att beskriva hur jag skulle vilja berätta det för någon vän. Att vad är depression? Det är ju ganska olika för alla med depression. Alla upplever det på olika sätt. Men för mig är det så, som ett tillstånd av att man är orkeslös, viljelös, har svårt att få någonting vettigt gjort. Och vissa kan kalla det att man är bara lat, men det är nog inte det är frågan om. Det är någonting i hjärnan som gör det här, att du blir så deprimerad så att säga.
Om du är närstående till någon med depression och den säger, för att om du är deprimerad så vill du ofta dra dig undan. Ska man låta den människan dra sig undan eller vad ska man göra?
Jag tycker nog att man ska, vad heter det, om den där som är deprimerad vill vara för sig själv så ska man nog låta det. Det är nog liksom min tanke bakom det. Men man kan säga, den där kompisen kan säga att ring till mig om du behöver tala eller något i stil med det här. För den som är deprimerad tycker jag nog ska själv få bestämma hur den lever sitt liv.
Och kanske att man då som utom närstående eller anhörig, att man inte skulle anklaga den där eller visa sin besvikelse när den inte orkar, för den är faktiskt sjuk.
Mm, det är sant. Och det är säkert många som kanske, några vänner som här tänker att jag är bara lat eller något när jag... Men de förstår inte liksom vad depression innebär. För just som sagt, jag har nu inte jobbat nu på över ett år. Jag har varit okapabel till det. Så säkert vissa så kallade vänner i min vänskapskrets tycker säkert bara att nej, han är bara lat, att inte jag orkar göra något. Det här är hemskt att säga, men jag skulle hoppas att alla skulle få en dag leva som djupt deprimerad, då vet de vad det handlar om. Det skulle liksom svara på alla frågor om att hur det är att vara deprimerad.
Ja.
För det är så jättesvårt att beskriva.
Vad skulle du säga till den som lyssnar på det här just nu och är djupt deprimerad?
Det är nog bara att försöka kämpa och tro på det att det kommer bättre tider. Och lita på dig själv. Och försök så där sakta men säkert. Gör små steg. Att om du är så deprimerad att du inte vill gå ut från din lägenhet till exempel. Så ta fast och hissen ner och ta ett steg utom dörren och kom in tillbaka. Det är sådana små steg som kan ändå lite bygga upp självförtroende. Och sen är det ju så jätteviktigt med att få rätt medicinering. Och det är någonting som jag personligen har upplevt. Jag har använt massor olika mediciner och det är jättesvårt att komma till liksom rätt mediciner eller medicin för att det ska liksom lite lätta på den där depressionen. Oftast är det så att om man är mycket deprimerad mer än vanligare så höjer läkarna på den där dosen av den där medicinen du tar. Och det kan ha dåliga sidor, men det kan också vara riktigt lyckat. Men för de som är deprimerade så vill jag bara säga att håll ut att ni är inte ensamma. Här sitter en som är 15 år på nacken av mellansvår och nu på sista tiden djup depression. Människa som ännu är i liv och ännu jag funktionerar ännu fast jag har haft många, många, många väldigt tuffa perioder. Jag tror att det är ganska vanligt att depressionen går så här i våg och ingen är konstant deprimerad varje dag. Då kanske nog rätta platsen är ett sjukhus. Men vad heter det? Om det går så här i våg så ska man bara tänka att det blir nog bättre tider. Och försöka sig i ljuset i tunneln.
Som sagt, du sitter här nu med mig, du är vid liv.
Jo.
Vad är det som har gjort att du är nu här med oss? Vad är det som har fått dig att orka?
Nu har jag ju en gnista i mig och när jag är på gott humör så är jag en verkligt trevlig människa. Jag är ju nog blyg och så här för nya människor, men när man lär känna mig så är jag nog en godhjärtad och bra typ helt enkelt, bra vän. Men det här, det är ju det som jag strävar efter, att jag skulle kunna hålla vara så mig själv liksom hela tiden. Och det är ju det som håller mig i liv. Och sen just den här då, för med tanke på hur nära och kära skulle ta det om jag skulle försvinna här från jorden. Så det är en stor motivationsfaktor förstås att inte göra något så dumt som självmord. Men det är en väldigt viktig sak att ta upp här nu, att sådana som har riktigt svåra självmordstankar, de ska nog genast ta kontakt till läkaren. Ring till jouren.
Ja.
Få hjälp.
Vad är den där gnistan? Vad består den av?
Gnistan, alltså det är den där livsgnistan, vad skulle jag säga? Vad kan man kalla det? Någon sån här, det finns en sån här liten big bang inom sig själv. Liksom som idag har jag en bra dag. Jag är på gott humör och det är trevligt att sitta här och prata. Fast det är ganska svåra ämnen. Så här skulle jag vilja vara. Och jag har som liksom lite som i tankarna att jag skulle gå en sån här vertaistuki skolning för att kunna vara en slags stödperson och till synnerhet ungdomar som har sån här problem och lite, jag har så mycket erfarenhet liksom själv och många år bak på nacken med de här sjukdomarna att jag tror att jag skulle kunna ge ganska mycket hjälp, för jag känner emellan efter många besök till köterskor och så här att jag vet mycket bättre själv än om min sjukdom och att det är typ jag som fungerar som terapeut och köterska.
Du skulle passa väldigt, väldigt, väldigt bra som en sån här hjälp för faktiskt speciellt unga människor också.
Nu varför inte äldre?
Du har lyssnat på Kroppen och livet, den här gången med Ted Johansson och mig, Anne Hietanen. För dig som har destruktiva tankar, berätta för någon hur du mår. Kristelefonen på svenska når du via 09 25 25 01 12. 09 25 25 01 12. Måndagar och onsdagar mellan 16 och 20. Tisdag, torsdag och fredag mellan 9 och 13. På finska kan du ringa precis när som helst och då byter du ut det sista numret, 2:an, till en 1:a.